Vi har avverkat julafton och vi ser fram mot nyår och vi är inne i en hektisk hockeyperiod. Vad blir då bättre än att lyssna på lite podd med Hockeystudion med mig och Hans Abrahamsson. Hur mår du, polare Abris?
Det är bara bra, Thomas. Det är ju bästa tiden på året för oss som gillar hockey, kan man väl säga, nästan.
Fick du någon hockeyrelaterad julklapp på julafton?
Nej, det var väl dåligt med julklappar. Vi har väl slutat gett dem till vuxna, tror jag. Jag fick några tallrikar i alla fall.
Ja, ja, vi gick all in på julklappsspelet då, så jag vet inte riktigt vad jag vann där. Men jag vann väl. Tror jag vann lite knäckebröd i alla fall, så att då kan jag käka lite hårt bröd framöver här.
Ja, julklappsspel hade vi också, det stämmer. Och där tog vi storslam i familjen där, så det var hela högen där på våran sida.
Höll ni avstånd också?
Absolut, vi höll antalet och avstånd.
Vad bra, vad bra. Vi slänger oss rakt in i dagens manus och vi måste ju starta med det som är hetast just nu. Det är alltid, jag tycker det är helt unikt, eller inte unikt kanske fel ord, men jag tycker det är väldigt trevligt med JVM mellan jul och nyår och trettondagen. Vi satt hela släkten i soffan här och kollade på första matchen mot Tjeckien och till och med svärmor, 67 år, är lite engagerad och ställer lite frågor om vem är det och så vidare. Och tyckte att förbundskaptenen såg så ung ut i båset. Det var lite gulligt då. Så att vi inleder med JVM. Vad har du för tankar och känslor om starten? Den har ju pågått nu i några dagar. Och vad tycker du om uppladdningen inför det här JVM:et?
Ja, den har vi väl berört några gånger när vi är inne på uppladdningen. Den har väl varit anmärkningsvärd på väldigt många olika sätt. Och det har väl inte känt så där jätteinspirerande och nödvändigt kanske att spela den här turneringen med tanke på världsläget som är och så. Sen nu när det väl har börjat så då får man väl lika bra passa på och njuta så mycket det går. Det blir ju inget. De slutar ju inte spela för att vi sitter och surar hemma. Och det var väl tittar vi på starten för svensk del framförallt, om vi fokuserar på den. Så ja, jag har sett rätt många JVM-premiärer och haft olika sorters förväntningar och sådär. Men jag måste säga att det här var en av de bättre UD avseendet i alla fall.
Sverige slog Tjeckien med, blev det 7-1 till slut?
7-1 blev det till slut, ja. Och med tanke på att man i stort sett suttit själva på ett hotellrum och inte spelat några träningsmatcher och inte spelat en enda landskamp under hela säsongen så måste man väl ändå säga att det var ett styrkebesked.
Det är också fascinerande att sitta alltså i karantän. Nästan en hel vecka blev det till slut. En del fick sitta över en vecka eftersom det varit någon typ av sudden death eller förlängningskarantän på några spelare där. Det är ju väldigt speciellt för en människa att sitta inlåst typ ett hotellrum och inte kunna träffa vänner och bara umgås umgås digitalt med andra och ha digitala möten med laget och så vidare. Väldigt speciell situation. Vi säger att det går väldigt bra för juniorkronorna. Kan inte det här bli liksom en framtida succéserie liksom, om de skulle vinna allting? Alltså med tanke på starten, med tanke på att typ 70% av ledarstaben sitter hemma i Sverige på grund av påvisad covid inför avresan. Alltså det är ju unika händelser som har skett inför JVM-starten.
Ja, vi kanske kan rationalisera bort ledarstaben då och komma fram till att den inte är så viktig vilka som är med eller hur många de är eller sådär. Men det är väl en väldigt lång väg kvar innan vi är där, och är det någonting vi har lärt oss under de här åren så är det väl att gruppspel är en sak och slutspel är någonting helt annat, och en gruppseger mot Tjeckien är ju inte speciellt mycket värd när vi kommer fram till semifinaler och finaler.
Två snackis här under första matchen. Raymond Holtz gjorde inga mål. Varför inte då? Och är det naturligt att de har en längre startsträcka och har vi för höga förväntningar på dem?
Ja, det var väl en hel del av det du nämnde nu som stämmer. Jag tror att de, för det första ska vi säga att de gjorde inga mål. Sen skapar de en hel del, och tittar man lite grann på den underliggande statistiken så ligger de ju ganska högt där. Men sen kan vi väl vara överens om att jag tyckte mig se att det var en ganska hög anspänningsnivå på de två. Jag tyckte inte de släppte loss riktigt på det här sättet som vi... Dels som krävs för att de ska vara bra och som vi har sett dem göra rätt mycket tidigare. Så att det finns mer att hämta där, men jag är inte speciellt orolig. Och den spetskompetens som de besitter i powerplay kommer ju att göra att de kommer att få utdelning, om inte i spel 5 mot 5 så åtminstone där. Och jag tror får man bara lite utdelning så kommer också axlarna att ramla ner lite grann.
Finns det någon som är inne på att man ska sära på dem?
Nej, absolut inte i det här läget. Utan det gäller ju bara att det skapar ju ännu mera bara funderingar och bryderier. Jag vet inte vem som tänker så efter första matchen när de har spelat ihop sedan de var typ 13 eller någonting på landslagsnivå. Så att nej, absolut inte. Utan det är ju bara att jobba vidare. Och det som var så bra den här gången var ju att när inte de gjorde det så var det ju så många andra som klev fram. Och det är väl det som har varit vårt största frågetecken inför turneringen. Nu vill jag väl också lägga till det snabbt att Tjeckien är en sak, Ryssland och USA är en annan sak och slutspel en tredje sak. Så att bara för att man levererar nu behöver inte betyda att man gör det. Men bra för självförtroendet för många spelare.
Jag blev lite förtjust i Kosmar. Satt och kollade lite på hans bakgrund. Han har knappt producerat någonting i Linköping den här säsongen. Tycker han var jätterolig att se och pigg. Och sen har vi jätten eller bjässen, 2 meters pojken. Eller mannen, jag vet inte vad man ska säga. Elmer Söderblom nerifrån Göteborg. Vem blev du lite förtjust i?
Båda de du nämner naturligtvis. Sen tycker jag också att de här säkra korten. Jag tycker Hugo Alnefelt, jag blir bara mer och mer imponerad där på något sätt. För jag såg honom i förra JVM och just att man har den här. Det är så självklart för honom att man ska vinna och att man ska vara bäst på något sätt. Jag såg en intervju med andra som SVT hade gjort och det han sa det att liksom. Han fattade inte det här med att liksom inte gå för att vara allra bäst. Och det, i hans fall så känner jag lite grann att det stämmer också. Han är en vinnare och han är alltid bra liksom på den här nivån. Han älskar att spela de här matcherna. Så att det är, jag gillar honom. Och Filip Broberg tycker jag också. Viktor Söderström, de här som ska vara bra tycker jag var väldigt bra.
Vi har ju pratat om det tidigare. Men är det fortfarande medalj som du tycker är liksom skäligt att kräva eller ha som mål för den här gruppen?
Jag tycker semifinal är ett rimligt mål att ha. Sen har jag tippat brons. Vissa har ju kastat in geväret redan i när William Eklund tackar nej. Typ så här. Men jag har väl sagt hela tiden att jag tror att de har en bra chans att slåss om en medalj. Och semifinal tycker jag definitivt att vi ska ha som krav på det här laget. Sen tror jag internt. Så tror jag faktiskt att de tror fullt ut på det här. Jag tror att de verkligen går för guldet. Det har ju både Broberg och Alnefelt, de två jag nämnde tidigare, gått ut och varit tydliga med. Och den här årgången är den enda som har vunnit på U18-nivå, ett VM på U18-nivå. Så för de är inte speciellt rädd för de här motståndarna som de möter nu. De vet att de kan slå dem. Sen att Kanada har ett mycket bättre lag nu än vad man hade på U18-VM, så är det. Men för dem är det ganska naturligt att vara bäst.
Mm. Jag tror vi båda satt och kollade på Kanadas match mot Tyskland och i Tyskland också som har drabbats oerhört hårt av covid-19. De hade typ 30% av laget kunde inte medverka i den här matchen mot de kunde inte medverka mot Finland heller och så då kunde de inte spela mot Kanada. De har varit fullständigt pulveriserade mot Kanada. Är det schysst mot Tyskland att spela en sån här match?
Nej, det kan man väl tycka att det inte är. Samtidigt så vet jag inte riktigt vad alternativet är.
Kunde man gjort om spelschemat?
Ja, men när skulle Tyskland ha spelat sina matcher då? Skulle man möta
ja, lite senare.
Motstånd?
Man skjuter på slutspelet någon dag om det har varit möjligt. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är så fruktansvärt taskigt mot dem att gå upp mot och förlora så här, men vad var det, 16-1 i slutet eller någonting? Jag tycker att det är...
Jo,
jag tycker att det. Jag tycker att inte att det är schysst. Alltså, det bygger inte hockeyn. Världshockeyn blir inte bättre av det här.
Nej, sen tycker jag att den största kritiken ska väl ändå vara mot Tyskland på något sätt. Att man ändå ska kunna hålla ihop det bättre än så där. Det såg ju inte, jag menar man förlorar 2-5 mot Finland och så, det är ändå acceptabelt. Men det är klart, med det målvaktsspelet som man har i den matchen också så är det ju... Ja, då blir det ju helt omöjligt. Jag är lite förvånad att nu, vad jag förstår det som, så är väl kanske deras första val i målet en av dem som är i karantän. Men att det ska se ut så dåligt på den här nivån, det är individuellt att tänka på just målvaktsspelet. Det är jag lite förvånad över. Och sen tycker jag väl Tyskland måste försöka spela lite mer efter sina resurser också när man har så få spelare. Det kändes man... det var lite...
De har haft en mardrömsresa över Atlanten, eller hur? Du såg själv hur du såg ut på Vanta flygplats och du såg bilderna när tyskarna åkte över också i de här budgetplanen och budgetresorna och bagagen kunde knappt åka med och så vidare. Så kommer de till Kanada och så får 30% bevisar positivt på covid och så kan de inte träna. Och sen så är schemat så att de först möter Finland, 24 timmar senare möter Kanada. Jag menar, förutsättningarna är ju liksom, jag vet inte vilket lag som hade klarat av det. Och sen har man ju även också storstjärnan sitter kvar i bästa backen, spelar med Rögle där. Så att det är lite latcho att de här förutsättningarna de har för mig. Jag tycker man kunde ha liksom gjort om det lite i alla fall. Jag tycker att det är taskigt mot dem.
Ja, men jag vet inte hur man ska göra om det. Det är det som är lite grann problemet. För det är ju ett extremt späckat schema nu. Inte minst nu när man bara spelar på en ort också. Tidigare har det ju ändå alltid varit två ställen man har spelat på. De har ju tryckt in alla matcher i Edmonton i den här bubblan. Och det gör ju att spelschemat är ju... Det går inte att plugga in en match till. Man har ju strykit nedflyttningsmatcherna till och med för att man ska hinna spela klart. Så att det är ju lätt att säga att man tycker man ska göra om, men hur ska man göra om? Det är nog bara att gilla läget nu när turneringen ser ut som den gör.
Ja, ja. Halsskyddsfrågan behöver intressant för juniorkronorna. Många valde att spela utan halsskydd. Och SHL så är det ju då typ böter direkt. Bland annat så har ju Raymond fått böter. Jag tror han fått böter två gånger om jag minns rätt, för att han inte hade halsskydd i SHL. Nu valde många att spela utan och då valde Svenska ishockeyförbundet att komma med pekpinn och säga att nästa match så blir det halsskydd. Vad säger du om det här?
Ja, jag tänkte nästan avstå från att tycka från det här, för det blir väl fel hur man än tycker.
Jag tycker förvånansvärt att de inte bär det, så kan jag tycka att man liksom då, om det är någonting som man har tränat i under hela året, man har spelat i under året, varför tar man av sig när det är JVM? Jag tycker att det är lite konstigt, så kan jag säga. Alltså det borde sitta i, precis som att man sätter på punkskydd, så borde man sätta på halsskydden, att det borde sitta i benmärgen nu när svensk hockey har tagit sådana här stora steg mot vad det här tycker vi är bra säkerhet för hockeyspelare.
Ja, men det kanske ser lite tuffare ut att köra utan, tänker jag.
Ja, ja.
Jag var lite sådär, men det är väl lite så, ja, det är ju lite sådär, ja, jag vet inte.
Det är tuffare att köra utan visir också.
Ja, och det har man väl gjort någon gång också i ungdomlig dumhet kanske, eller vad man ska kalla det för. Det hör väl till kanske också, det är väldigt många...
Men är det PK-Sverige som reagerar och agerar här, eller vad är det här?
Ja, men så kan man ju inte säga heller då, oavsett om man tycker eller inte. Men för händer det någonting, jag menar, det har hänt en gång tidigare, men otroligt tragisk. Sen har det spelats sjukt mycket matcher också där det inte har hänt någonting, och... Så att, men samtidigt, man kan inte sitta här och säga att man inte ska ha det och det inte är någon fara och så händer det någonting. Men det man kan tycka är väl att, och vilket säkert kommer att ske, så är det väl att Svenska ishockeyförbundet har det inskrivet då, att det här gäller vid landslagsspel. Och där verkar det ju inte som att halsskydd ingår i den listan, vad som krävs av spelare för att få spela i Tre Kronor. Så att, eller juniorkronorna. Säga.
Och, ja. Men många sitter och kollar på matcherna och du är ju engagerad i ett U13-lag i Strömsbro, eller hur gamla är pojkarna nu?
Ja, jag är inte engagerad då det är U14, men jag har varit.
Ja, men du är engagerad förälder, så kan man väl säga i alla fall. Tror du att det här laget, tror att de sitter och kollar på JVM nu, för det är ju det som blir en effekt, säger de som tycker och tänker att oj då, titta nu har inte Raymond halsskydd på sig nu. Ja, men då viker jag ner mitt halsskydd på nästa träning, för jag vill se ut som honom. Stämmer den jämförelsen?
Ja, men det är klart att de är förebilder på sitt sätt. Det kan man väl alltid tycka. Och jag är väl alltid den som framstår som den här moralgubben och som tycker och tänker och saker. Därför har det varit ganska skönt att kunna luta sig tillbaka lite nu. Och sen är det många andra istället som har tyckt och tänkt runt det här. Och min uppfattning är väl att de bör ha halsskydden på sig. Sen är det väl förvånansvärt kanske dels som nu IHF inte har det inskrivet, och sen framförallt att inte Svenska ishockeyförbundet har det liksom som ett krav för att få spela. Det kan man ju tycka är konstigt. Nu har det blivit upp till spelarna själva att bestämma, och när spelarna själva får bestämma så kan det ju bli lite olika sorters beslut.
Ja, ja, ja. Ja, det har varit lite turbulens om det där, men nästa match ska de ha det på. Oavsett om de sitter skönt eller att man inte trivs med dem, eller att det inte ser lika coolt ut. Så kan det bli i alla fall. Är det något mer du vill berätta om JVM eller tycka och tänka om JVM innan vi släpper och går vidare?
Nej, vi kan väl nämna kanske bara att Tjeckien vann mot Ryssland i natt. Och det är ju en liten överraskning i alla fall. Många har ju tyckt att det var lite förutsägbart här i inledningen. Då, lite stora siffror, vilket det faktiskt inte brukar vara. Så här som USA-Österrike 11-0 och Kanada-Tyskland 16-2. Det brukar vara... lite jämnare, även om det alltid finns något lag som har lite tuffare. Det betyder ju också att det blir väldigt öppet i Sveriges grupp nu, eller det är upplagt för att bli väldigt öppet i Sveriges grupp.
Och grejen är så att om Sverige kommer etta så får vi fyran i den andra gruppen. Vilket lag ser det ut att bli just nu då?
Ja, det är svårt där, men det är väl Slovakien eller Schweiz, va? Tyskland ja, kommer.
Det gäller väl att undvika då Kanada i en ja. Kvartsfinal. Det är väl det som är huvudgrejen i alla fall.
Ja, och Finland också brukar inte vara något bra läge för Sverige så där direkt kanske. Så att det är väl, men ja, man bör vara ett eller två i sin grupp tycker jag. Det är väl, måste vara stora målet för att slippa Kanada och Finland.
SHL börjar närma sig i alla fall, om vi kollar almanackan så börjar vi närma oss halvtidsvilan. Vi ser att vi har spelat cirka 30 minuter av en 60 minuters match i SHL. Vissa lag har bara spelat 18 matcher, typ som Brynäs. Förresten, vi måste stanna lite med Brynäs och Oskarshamn. Det är de som har härdsmälta, kan man väl kalla för. Oskarshamn har alltså 13 raka förluster och Brynäs spelar knappt. De fick med match uppskjuten här på annan dagen på grund av att de inte hade hunnit träna ihop sig efter sin covid-smitta. Du bor ju i Gävle. Vad sker i Brynäs IF nu om vi ser på att de inte spelar några matcher?
Ja, jag tänkte säga, spelar de i SHL överhuvudtaget? Det känns lite grann som att de nästan inte finns med. Jättesvårt tycker jag att liksom sätta in dem i några sammanhang. För att det som du var inne på, det känns som att de knappt har spelat eller knappt har varit med. Det är så länge sedan nu som de spelar, så jag har nästan glömt bort att de är med. De hade ju en seger på de 11 avslutande matcherna innan de stängde ner för covid. Så vi kan väl vara överens om att formen inte är på topp och att de är väldigt, väldigt illa ute. Nu har ju sportchef Sundlöv fått lite extra dollares i börsen då. Man handlar ju på rätt friskt inför säsongen, men nu har man väl insett att man måste handla på lite mer. Så man tog in Noel Gundler här under hösten och nu har man även plockat in två, vad ska vi säga, SHL-meriterade amerikaner i Shane Harper då, tidigare Örebro, och Chad Billings som spelar mest i Linköping. Ja, så nu ska man väl värva sig ur krisen då och förstärka laget samtidigt. Så att ja, det är ett tufft läge och egen arena, stort underskott den här säsongen, riskerar att åka ur. Ja, det kan ju bli en fruktansvärd smäll om man nu inte klarar av det här kvalet som man ska spela, om man nu hamnar där.
Jag satt och funderade på om det kan vara bra för Brynäs att de har fått som en omstart. Det är precis som att SHL startar igen med lite nya förutsättningar. Man kan vaska i laget, nya kedjor, nya backpar, tänka om lite. Man är inte så drabbat av JVM. Och att det blir liksom en omstart som kan bli väldigt nyttig. Och lyckas de vinna första matchen så kanske det liksom rullar på ett sätt. Det jag funderar på är att det här hektiska spelschemat de har nu, 34 matcher i typ januari, februari, mars, det är i stort sett så kommer de spela hockey lördag, tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag. Så kommer det pågå i 3 månaders tid. Du kommer inte ha så mycket tid att träna. Kan det gynna Brynäs om de kommer in en vinnande trend, eller är det mission impossible?
Mission impossible att klara sig undan kval eller?
Ja, men att lyckas vinna väldigt många matcher. Det vill säga liksom att spelschemat är för tufft. Man hinner inte träna som är en förutsättning för att över tid behålla formen och att liksom vara skärpt, att ha igång VO2 och så vidare. Är mission impossible att inte ha de här utrymmena för att liksom kunna träna på detaljer eller få ihop vissa grejer, att bara spela matcher och resa. Är det rimligt att kunna liksom få en bra vår då?
Nej, normalt sett så är det ju inte det. Jag har svårt att se hur det ska gå när man inte kan träna egentligen ordentligt någon gång. Hade man legat bra i tabellen har man ju kunnat offra några matcher och liksom lagt in en tuff träningsperiod ändå. Nu är ju inte Brynäs i det läget att direkt att man kan ge bort några matcher, utan man måste ju försöka se till att man har chans att ta poäng i alla matcher, och då är det tufft att lägga in för tuffa träningsperioder. Så att de är ett jätteutsatt läge här och har ju även en del problem liksom nu inför den här matchen. Omstart mot Malmö idag, det är måndag nu när ni lyssnar på det här, eller när vi spelar in det här. Och nu Bertilsson är borta. vet inte hur länge, eventuellt en Thomas Brolin-skada, vilket innebär ett ja, benbrott då, ner till.
Och på träningen och ja, åsamkans det här också.
Ja, första träningen efter jul här nu. Så att det är väl, ja, du vet, när man är ledig och kommer tillbaka och det är lite sådär, så kan det ju hända lite saker som kanske normalt sett inte händer. Man är lite ovan. Billings är inte spelklar. Harper är inte på plats. Greg Scott är skadad. John Persson är skadad. Så man har ju liksom en hel femma borta i de här inledande matcherna också. Så att det är ju inte så att man... Det är ju inte så att de har alla tillgängliga heller. Det är, nej, de har en jätteutmaning framför sig. Det är klart att det blir en stress i det här. Även om man nu har en 6 matcher mindre spelat, så har man ju tabellen framför sig. Man vet ju att man måste se till att vinna de här matcherna. Men vi får väl se. Det är ju inte, vad var det Christer Abre sa? Det är inte bara vi som har en dålig målvakt. Så då kan man väl kanske säga likadant med Brynäs. Det är inte bara vi som är ett dåligt lag. Utan det finns ju några till dåliga lag där nere. Så det är klart att vinner man lite matcher så kan man naturligtvis börja knappa in. Men det är ju ofta så att du ska ha två lag bakom det. Och det är inte så himla lätt. Och för de andra, några av de andra lagen vinner också sina matcher. Där. Så att,
det är ju det som är, om jag hade varit Sundlöv eller Peter Andersson eller vem nu som pratar mest inför laget, så hade jag gett tabellförbud för spelarna. Det vill säga att man inte får kolla på text-tv 377 eller aftonbladet.se, Sportbladet, Målservice. Eller SHL.se. Alltså tabellen ska man inte få kika på. För det kommer ju vara så att om Brynäs vinner 2 eller 3 matcher. Typ så kollar de på tabellen då. Och så har ingenting hänt. Det blir en ganska otäckt psykologisk, alltså negativ effekt på det hela. Så jag hade gett tabellförbud till Brynäs hela januari.
Ja, eller också får man visa dem snitttabellen då kanske. För den ser ju betydligt bättre ut där. Man tittar på Brynäs 0,9, HV 1,0, Malmö 1,1, Oskarshamn 1,1, Linköping 1,2. Så tittar man på den så inser man ju också att det är inte omöjligt att göra det. Även om det är tufft. Problemet för Brynäs del är väl att man inte har spelat bra under hösten. Det är bara att konstatera. Man måste ju få ordning på spelet. Det är ju inte så att man känner att oj vad de har spelat bra men inte fått med sig grejer, utan det är ju snarare tvärtom, att de har jättemycket att jobba med i det konstruktiva spelet framförallt, tycker jag, men även försvarsspel.
Vi får se vad som händer, om det blir fler inställda matcher, om diskussionen om att stänga SHL nedåt återupptas då, för vi kan ju hamna i en situation där, om vi säger, leker med tanken att Brynäs får 2 eller 3 till matcher inställda, eller att det utbryter en tredje våg eller vad man ska kalla det för. Att de andra lagen kanske kommer klara av det rent praktiskt eller teoretiskt med spelschemat. Men Brynäs är ju precis nu på gränsen att det går. De har ingenting mer och det finns ingen andra serv just nu för dem rent med spelschemat. De är precis, det är maxat allting. Det ska ju vara om man går ner i slutspelet till bästa av 5 matcher. Någonting. Då blir det, ja. Då kanske man skakar loss 10 dagar eller någonting. Då, men... övrigt så tycker jag att de är precis på gränsen vad man kan kräva av ett SHL-lag.
Ja, så det går väl att stryka 8-delsfinalen om det skulle vara så. Det går att skjuta fram slutspelet i stort sett 2 veckor om man nu kan få till kontraktsförlängningar över 1 maj. För VM är ju ultrasent i år. Jag vet inte vilket datum vi kommer överens om att det börjar. Men det är väl
15 maj tror jag att det börjar.
Ja, om det inte senare ändå. Det ska ju spelas in i juni och det är ju bara 2 veckor.
Nej, fel. SHL kan spela till 15 maj så
ja,
länge.
Ja, du ser. Ja, och man är väl kanske på 1 maj eller någonting nu, typ med 7:e avgörande final. Så att man har ju 2 veckor till godo där. Jag tror att man kommer att genomföra grundserien till vilket pris som helst, i stort sett.
Brynäs är en sak, de spelar knappt och de har väldigt tuffa förutsättningar. Oskarshamn spelar väldigt mycket och har 13 raka förluster. Jag vet i ett program här i tidigare höstas så i alla fall jag var inne på och hyllade dem. Tyckte det var så kul att nykomlingen gjorde så bra ifrån sig. Sen kommer 13 raka förluster. Vilket lag är mest krisigt, tycker du? Brynäs eller Oskarshamn?
Ja, men jag fick den frågan förut och svara HV typ. Men,
Ja, det stämmer bra det. Är det HV fortfarande kanske bra? Men Oskarshamn, om vi fokuserar på dem då. Vad är det som sker? 13 raka förluster.
Ja, men det är ju det här som är så fint med den underliggande statistiken, för det var väl lite grann det vi var inne på när de gick så bra, att det var väldigt dopade siffror och att över tid så kommer inte det här att hålla. Det funkar inte med att leva på ett powerplay och en jättehög utdelning och bra målvaktsspel, liksom, utan man måste ha fler delar i spelet där det lyser grön lampa, och det hade ju inte Oskarshamn. Sen att man skulle rada upp 13 raka förluster, det var väl svårt att förutspå, men att det skulle bli en rejäl. Ja, men lite som Karlskrona för några år sedan när man ledde väl serien snudd på i novemberuppehållet och sen rasade ihop. Och det gick väl även där att utläsa att det här kommer inte att hålla. Och jag tycker att, som vi var inne på redan inför seriestart, så är det ju ett material som är det sämsta i SHL. Och det tycker jag väl också har visat sig nu, att man spelade över sin förmåga, tycker jag, i de första matcherna. Man låg väl fyra i tabellen där efter 10 matcher eller någonting. Och nu har väl verkligheten kommit i kapp. Och den självklarhet och den fantasi och den energi man såg i de här inledande matcherna har ju inte alls funnits på samma sätt. Även om jag tycker att det har blivit en liten uppryckning sista matcherna. Jag tror när du var nere i Malmö, den matchen jag såg, då var de så här botten, då var de nere på botten, Oskarshamn, för då kände jag bara att oj, här finns det inte mycket att plocka ut. Sen tycker jag de sista matcherna har man ändå varit med på ett mycket bättre sätt och sett lite mera energi i laget och sådär. De har ju också förstärkt med två kanadensare, plus att man har lånat in Nick Olesen här också. Jag misstänker väl att han ska tillbaka till Södertälje om inte Oskarshamn är beredd att betala väldigt mycket pengar. Så man har ju även förstärkt laget lite grann nu då. Och det kan väl behövas. Nu är vi ju väldigt osäkra kort för mig, både den här Lance Boma och Max. Ja, Veronoa tror han heter. Ungefär. Så att det är ju inte säkert. Men det är klart att
Lance
de behöver
Boma
in
har en ganska meriterad spelare, ja, måste man säga.
Men hur han fungerar i SHL menar jag mer. Vilken form är han i nu? Hur länge sedan är det han spelar match och så vidare, och hur passar han på SHL-hockeyn som är jättespeciellt. Så det är ju mera det. Det är ju en NHL-meriterad spelare, absolut. Men det är ju mer det att jag är lite osäker på vad han kan bidra med just nu i december 2020.
Såg du matchen Oskarshamn, eller Luleå-Oskarshamn, när Oskarshamn ledde länge?
Ja. Det gjorde jag också faktiskt.
Det är också en klassisk match. Klassisk match för ett lag som är med och de har det tufft, och så har de liksom, de har ju stoppat kniven i Luleå liksom och ska bara ta sista tuggan på något sätt, och så bara händer någonting och så går Luleå ifrån och vinner. Nu gjorde väl två mål på en minut eller vad det var för något.
Ja, fyra mål på två minuter var det väl Luleå gjorde, vill jag minnas. Det är klart att det håller ju inte, och det är ju inte tillfälligheter och otur liksom, utan det är ju, man rasar ihop där och liksom det
är ett klassiskt bottenlag som gör sådana där matcher, det vill säga att de lyckas inte liksom knyta ihop säcken.
Nej, det handlar ju väldigt mycket om att sätta ihop 60 så bra minuter som det går. Det spelar ingen roll om du är bra grymt bra i 20 första minuterna som Tjeckien var mot juniorkronorna, och sen faller det ihop helt liksom. Det handlar ju om att ligga på en bra nivå under väldigt många minuter i en match, för att det är oftast de lagen som vinner, och det där har ju Oskarshamn haft jättestora problem med, tycker jag.
Jag säger, vi närmar oss nyår och det är halvtid på SHL, och jag tänkte vi skulle ta ut hösten sexa, det vill säga en femma plus målvakt. Du får gärna ta ut coach också om du vill avbryta, och sen ska vi ta höstens flopp också under det som har varit hittills, och det där extremt olika tycken och sådär, men i alla fall jag har förmånen att utse den floppen. Om vi börjar med höstens sexa, Abris, om du börjar med målvakten, vem har du tagit ut där?
Mantas Armalis.
Aha, vilken comeback för Djurgårdsmålvakten som hade så tufft i Skellefteå förra säsongen.
Ja, och det är en del.
Varför
av
valde du honom? Hur tänkte du där, och vilka hade du med i tombolan?
Ja, men det är väl, alltså av de som var med kan vi säga att Viktor Fast låg bra till och Janne Juvonen låg bra till, tycker jag. Juvonen har ju stått otroligt mycket. Armalis och Fast har ju kanske stått nästan bara hälften av det Juvonen har gjort, så det är lite svårbedömt sådär. Men de tre var väl i första hand som jag valde mellan. Jag tycker att Armalis, dels det du var inne på, comebacken från Skellefteå där det var en väldigt tuff period, en del skadebekymmer, operationer. Kommer nu till Djurgården och levererar. Jag tycker, tittar man på de 9 senaste han har stått, så har Djurgården vunnit 7. Han spelar som allra bäst, tycker jag, den här perioden när Djurgården hade det tufft med skador. När Josef som var borta, när Axel som var borta, när Högström var borta, när Mikael Haga var borta och så vidare. Djurgården, jag vet inte, vann de 4-5 raka eller någonting där då, i ett läge där man nästan tänkte att oj, de här spelarna borta, nu kan de nog bli förankrade i botten. Och där var ju Armalis, tycker jag, den stora stora anledning till att de plockade segrar där. Och sånt väger rätt tungt för mig, att man spelar bra just i de här tuffa stunderna. För att vara bra när det rullar på och laget vinner hela tiden och sådär, det är en sak. Men att liksom kavla upp och vara matchavgörande i den typen av lägen som, ja, alla lag hamnar lite grann i dem under en säsong. Och att vara bra då tycker jag är det väger tungt för mig. Sen måste ju Fredrik Micko lyfta fram honom, målvaktstränare i Djurgården. Svedberg kom skadat gods förra året och gjorde det jättebra. Armalis kom skadat gods i år och gör det jättebra. Han gör något bra där. Det är bara att konstatera. Och Djurgården vet vi, både du och jag, att det är inte alltid det lättaste lag att stå emot heller. De brukar kunna släppa till en hel del lägen in i farliga områden. Så det är inte bara enkelt att vara målvakter.
Två backar vill jag ha av dig.
Ja, det smärtar lite grann att lämna Erik Gustafsson utanför, det ska jag säga på en gång. Så det är mitt tredje alternativ där. Han faller ju lite grann på att han alltid är så jäkla bra bara. Så att, tyvärr Erik. Men jag har valt Erik Gellinas och Joel Persson.
Ja, det är två bra val. Jag kollade lite på Leksand Rögle och då spelade Gellinas inte häromdagen. Och även så gör de en väldigt bra match utan sin bästa back där. Jag vet inte hur allvarlig skadan är. Jag tycker läser om att han ska spela nu den här veckan. Så det kanske inte var några svårare blysyre på honom. Tre forwards spelar ingen roll. Du kan ta tre centrar. Du behöver inte bilda dem som en kedja om du inte vill. Vad har du kommit fram till där?
Ja, men det blev ganska fint med utspritta med ytterforwards och centrar. Emil Pettersson, Marek Hrivek och Jonathan Berggren.
Ja, just det. Det låter som en ganska rolig kedja faktiskt. Det kan nog bli ganska många mål från den där kedjan.
Ja, tycker både Emil Pettersson och Jonathan Berggren har ju varit bra här i SHL. Det är inget att snacka om. Jag tycker även att man har visat bra takter i Tre Kronor. De matcher jag har sett där under hösten, så tycker jag att de har visat att det även fungerar bra på europeisk toppnivå. Och två spelare som egentligen har haft det ganska tufft på olika sätt. Emil Pettersson förra säsongen var väl en besvikelse. Hade en kort period där han var riktigt bra, men med övrigt så var det ju en besvikelse när han kom hem från AHL. Berggren har ju haft jättemycket problem med skador tidigare. Man har ju väntat på att han ska få visa sin potential, men har ju verkligen gjort det i år. Så att det har varit två jättepositiva överraskningar för mig där.
Kommer ihåg att det fanns uppgifter om att Växjö shoppade ut Emil Pettersson, precis som de gjorde med Brandon Kinnemin i somras, där, att de inte var nöjd med vad han hade med sig till bordet.
Nej, absolut. Och så var det ju, att man undersökte ju lite grann möjligheten att göra det, och det kan säkert ha varit en liten del i att sätta lite press också på Pettersson. Jag vet att han varit väldigt besviken när de uppgifterna kom ut och sådär, och kände liksom att det var fel. Det ska väl också intressant här och smart av Växjö. Jag trodde kanske att Emil Pettersson var en renodlad center på något sätt. Det har känts så lite grann. Inte kanske den snabbaste och sådär. Men duktig att läsa spel och duktig att fördela puck. Men de har ju plockat ut honom som ytterforward. Gjorde det på en gång egentligen. Med Gyngor och Sen först. Och sen med Drury där. Som ytterforward. Det är blivit en jättesuccé. Och han ser ju mer och mer ut som lillebrorsan nu på en kant där. Så att, det är häftigt att se. Jättekul för Emil. Bra pojk.
Får vi se någon av de här tre SHL nästa säsong? Och vem i då fall har störst chans att spela en säsong till SHL?
Fan, Berggren då kanske. Om Detroit tänker att det kan vara bra med ett år till för honom i SHL möjligen då, va?
Samtidigt är Detroit ett läge. De ska göra sin rebuild och de är väl intresserade av att få in nya killar. Och även, man brukar ju säga så här klassisk grej. Att har man spelat i Tre Kronor, ja men då har man grunden för att kunna spela i NHL också.
Ja, men absolut. Häftigt där med Detroit. Hur många svenskar är det där nu på väg in? Liksom, om man tittar på Albert Johansson, Elmer Söderblom, Jonathan Berggren, Lucas Raymond. Ja, nu har jag glömt någon också. Så där. Men vi får se där vilka som tar...
Kristoffer En äger dem fortfarande också.
Ja, kanske lite. Lite annan typ, men de jag räknar upp nu är ju ganska spelskickliga. Och det blir kul att se vilken av dem som kan etablera sig i NHL. Vilka av de här? Om det blir en ny sån här svensk koloni där i...
Swedish Wings.
Ja.
Detroit har ju en scout som heter Håkan Andersson som varit med väldigt länge, som Detroit litar väldigt mycket på. Och det är därför som han ofta tar lite svensk doldisar, kan man kalla för. Jag vill inte säga att Berggren och Raymond är doldisar, men kanske att Elmer kanske var en sån där liksom inte vet jag, för några år sedan när man såg på honom.
Ja,
man...
men det är väl. Bergen var väl alltså, väldigt lovande, absolut, som junior och så. Men, och, men Albert Johansson också var en andra runda och lite sådär. Så det är ju... Ja, de hittar lite fynd här och där. Sen har de väl haft det tufft också under många år här. Detroit, nu börjar man ju få välja lite bättre val där. Vi kan väl nämna Moritz Seider också in där. Han är ju halvsvenskad nu också med Rögle här. Va? Så att det är många Detroit prospects som visar upp sig här i SHL.
Coach, jag vet inte om det fanns med din läxa, men vem tycker du har... Vilken coach tycker du är?
Nej, men det går väl inte att gå runt Cam Abbott, tycker jag. Det är väl, det behöver man väl inte sitta och fundera så länge på. Jag menar, jag hade tippat Rögle 4 och då tror jag var en av dem som hade tippat dem högst i serien, om man ska vara ärlig, inför seriestart här. Och man pratar väl mest om hur tufft det var med Curran och Brithén och Roman Will och de tappen där. Många hade väl Rögle ner på 8-9 plats i tabellen, så att det är ju, det är bara att lyfta på kepan. 24 matcher, de har 3 matcher mindre än Rölunda, men leder tabellen ändå, så att det är the coach of the half season.
Mm. Jag såg deras match i lördags här och de gör ju ingen jättematch, men de släpper ju, alltså jag har inte sett ett lag som lyckas blocka skott så oerhört mycket, så oerhört svårt att skapa bra målchanser mot Rögle, och de har en moral i laget och de har en första kedja med Ryfors och Everberg som är galet effektiva. Så att det är laget att slå i år, det är jättekul att se. Vad var svårast med din höstens sexa eller höstens sjua?
Målvaktssidan var ju lite böcker, sen tyckte jag var tufft att lämna Erik Gustafsson utanför, för det är nog så att vore jag coach i ett SHL-lag, vilket gud förbjuder, så hade jag nog valt Erik Gustafsson först om jag fått välja en back faktiskt. Så att, den sved väl lite grann, men som sagt, de här två tycker jag utifrån förutsättningarna har imponerat ännu mer. Joel Persson, häftigt att komma tillbaka. Oftast brukar man vara lite stukad efter en kanske lite misslyckad och NHL-försök och sådär. Men jag tycker att hans sätt att röra sig och spela och hantera pucken är ju... Ja, det är vackert.
Ja, härlig femma att kunna coacha som en coach. Vi får se om den blir identisk när vi ska summera säsongen i maj, eller om det blir i juni vi summerar säsongen. Det återstår att se. Jag tänkte att jag ska ge mig in i att utse vem som har ett årets flopp. Någon anledning så tycker jag att när jag la ihop min påse med spelare så får jag många utländska spelare i den här påsen. Jag vet inte om det är lättare att utse en utlänning som årets flopp eller vad det är för något. Eller om det är att det är högre förväntningar på utlänningar som kommer hit eller som har varit här några år, att man tycker att de ska leverera, att en utlänning ska inte sitta på läktaren eller vara usel och så vidare. Men jag valde väl till slut mellan, efter någon typ av första gallring eller något sådär, så valde jag mellan Kristoffer En, Jakob Forsbacka Karlsson, Jonathan Sigalé, Marcus Davidsson, Tyler Måhle och Otto Pajanen till slut. Sigalé har ju bytt klubb nu från Brynäs till Frölunda, och Marcus Davidsson huserar nu för tiden i Hockeyallsvenskan. Jag tog bort, gjorde en till gallring, och till slut så stod det mellan Tyler Måhle i Skellefteå 1+1 hittills och Otto Pajanen 1+4 i Leksand. Jag valde till slut att ta ut Otto Pajanen. Jag tyckte att han är årets flopp på grund av förväntningarna, på grund av att han blev MVP i slutspelet i Finland. Och nu kommer hit SHL och har, just nu så är han 13:e forward utanför laget, eller i alla fall utanför de startande 12 forwards i Leksand, som mönstrar 3 eller 4 junior forwards per match. Det tycker jag räcker för att utse årets flopp.
Var det inte Otto Pajanen som du jämförde med mig där inför säsongen?
Jo, det var ju så att när man fick höra... Jo, precis. Alltså det han har problemet, Otto, jag såg aldrig spela hockey, ska jag erkänna, men när jag pratade med Henrik Björkman och Håkan Södergren och vilka de är, så säger alla att du var en diesel forward, det vill säga att du hade ett tempo, du kunde inte tempoväxla någonting och jobbade hårt, typ sådär. Och du hade en jättefin karriär, absolut ingenting om det. Men det jag menar med Otto är att han har så oerhört svårt att ta sig förbi en spelare, och det händer ingenting. Alltså, kan du inte åka skridskor hyfsat snabbt i SHL, så har du det svårt. Du har så oerhört svårt. Och det har Otto hela tiden. Det händer ingenting när han är på isen. Han är väldigt bra på att styra pucken. Det måste man ge honom. Men för övrigt så är det i mina ögon en flopp. Vem tycker du är årets flopp?
Jag tänkte ju vara den här schyssta killen den här säsongen nu resten ut här. Jag ska vara the good cup nu resten av. Så jag ska bara skriva positiva saker om alla hela tiden. Så jag vill inte hålla på. Nej, men
Sigale, vad gick
det? Nej, men det namn jag studsar på din lista som jag tycker också, det är väl Tyler Morley måste jag säga. Som ändå hade bra referenser på från Finland där. Och som ska vara en kreativ spelare, som är duktig powerplay, som... tycker ändå, min känsla var att den ganska så här lätt i kroppen, lätt att flytta på sig, alltså på isen, skulle kunna passa bra in där i...
Lite Kalof över honom, eller?
Ja, det skulle jag väl inte kanske riktigt jämföra med, men ja, de är lite olika som spelsättet. Samtidigt så kan det ta lite tid också att komma in i det för att det är ett annat spel här, och det är en jäkla skillnad att göra poäng i Finland och göra poäng i SHL. Dels kanske att det är en högre nivå, vilket det är, och sen att det är ett annorlunda spel också. Så att alla spelare passar ju inte, som passar bra i Finland passar ju inte bra här. Alltså Morley måste väl ändå säga har varit en besvikelse. Nu har jag inte gått igenom, jag tycker Sigali handlar mer om liksom hur man har använt honom och vilket skick Brynäs har varit i och så vidare och så vidare. Och för mig har han väl aldrig varit den här superbacken som kanske var jättebra i ett slutspel. Så att det tycker jag nog inte. Utan då är det nog mer om de här som ska producera. Och där trodde jag väl att Morley skulle lyfta upp Skellefteås centersida. Och hans poängutdelning är ju bedrövlig faktiskt under den här hösten. Det måste man ändå säga. Och jag tror den ganska frustrerad spelare också, som har fått möjligheter tycker jag ändå i powerplay och så vidare. Så, där. Så att där finns det mer att hämta. Så ska jag säga någon då, så får det bli Tyler Morley. Jag hoppas inte Morley lyssnar på den här podden och blir arg på mig.
Ja, precis. Den är stor i Irak, den här podden. Vi får se hur stor den är på. Och i Nordamerika, det har jag ingen aning om. När vi ändå håller på med SHL så måste vi prata om två lag som gjort en rejäl upplyftning senaste tiden. Det är Färjestad och Malmö som jag tänker på. Blir du förvånad när Färjestad har vunnit 8 de senaste 10 matcherna?
Lite, men också imponerad.
Tyckte vi var ganska tuffa mot dem i höstas och sa att det pratas om Real Färjestad med en fantastisk backsida, men sen fick de inte ihop det. Det pratas lite som att de var en countryklubb i Färjestad, att de inte tränade tillräckligt hårt, att det fanns ingen kravbild och så vidare, bla 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 bla. Och sen så reser de sig lik fågeln Fenix och på något sätt just nu i alla fall är det formstarkaste laget, vad nu det är, i SHL.
Ja, det tycker jag är ett styrkebesked från Färjestad. Jag vet inte hur jag ska, men alltså... Tittar man på Rögle, Frölunda, Luleå så förstår jag, jag ser ju tydligt varför de är framgångsrika och hur homogena de känns. Du pratar om Rögle som åker upp till Leksand och ser stabila ut, man åker upp och vinner. Liksom. Färjestad har ju inte riktigt det där fundamentet jag upplevt, däremot så har man ju spelat en mycket roligare ishockey, så att det känns som att man har liksom... Färjestad går lite mer på lina, medan de andra tre lagen som jag nämnde står på en jätte... ja, stort fundament liksom. Och när Färjestad som ramlar ner nu, som man gjorde i höstas måste man ändå säga, så kände jag att men det här kan bli tufft för dem, att jag tycker inte de har riktigt den där strukturen och den där stabiliteten som de andra topplagen har. Men likförbaskat så är man tillbaka där nu igen, och man fortsätter att liksom utveckla spelare. Jakob Peter som här flyger fram, Viksten bara fortsätter där han avslutade förra säsongen och sådär. Så man har en förmåga till att få fram nya spelare som är duktiga konstruktivt. Virtanen börjar röra på sig nu också. All heder till Färjestad. Jag lyfter på hatten där. De har något som... för att bara spela bra när det rullar på, som du har gjort under ett par år här nu, det är en sak. Men efter den här tuffa starten och det här lite tjafsiga med Blam där och lite sådär. Och ändå kunna... komma tillbaka nu, det tycker jag starkt tyder på att det finns något som håller ihop det där.
Mozik har lämnat och Johansson är på JVM som sagt var. Senaste 10 matcherna, en sak sticker ut, i alla fall i den statistiken som jag kollar på. Jag vet inte hur det ser ut i den avancerade statistiken som du har en förkärlek till dem, men på de senaste 10 matcherna har man powerplay-procent på nästan 45. Det är enormt bra och det har gjort att de har lyckats vinna matchen på grund av ett bra powerplay. Hur ser det ut med infarter och målchanser i viktiga zoner och så vidare.
Ja, nej, jag har inte sånt specialstuderat Färjestad där, men det Färjestad har levt på under många, många år är ju faktiskt ett bra powerplay och en hög effektivitet. Och jag tror inte att det är en undantag. Jag skulle gissa på att tittar du på effektiviteten de senaste 10 matcherna så är säkert den också ganska, ganska hög. Så att det är ju lite deras signum, och det är klart att jag pratar en del om att normalt sett ska man inte kunna ha de siffrorna, men Färjestad har ju trots allt med något undantag legat högt i de här säsong efter säsong efter säsong. Det visar väl ändå att det inte bara är slump att de är duktig och få dit puckarna när de har lägen och vara bra i powerplay, utan de har ett system som gör att de kan ligga på de här, och en skicklighetsnivå naturligtvis också, som gör att de kan ligga på de här siffrorna säsong efter säsong efter säsong. Så att det är en del i deras spel, det man konstaterar. Men när inte de här sakerna är höga så är de ju väldigt, då blir de väldigt sårbara. För de är inte så här average, random som de här andra topplagen är, utan de sticker ut med den här offensiva spetsen, och den måste finnas där för att försvarsspelet är inte på samma nivå som Luleå, Rögle och oftast Frölunda ska jag säga.
Det ryktas att de kunde få in Linus Johansson och Marcus Nilsson, men de har ju signat med nya klubbar, så att det kan tyvärr inte Färjestads fans hoppas på. Nu ser det ju bra ut ändå, de kan fortsätta den här trenden. Vinner de här, de har väl 2 matcher mindre spel än Frölunda, och vinner man Färjestad de här 2 matcherna så är man i stort sett kapp Frölunda. Då är man ju återigen ett topplag. Det andra laget som har överraskat positivt på slutet är ju Malmö. Jag blev ju nedskickad av vår boss till Skåne som en lieman och kan ner och göra domedagsstämningen nere i Skåne. Man mötte Oskarshamn och en förlust där hade ju varit väldigt jobbig. Man vann matchen och gjorde det, ja, man gjorde ingen jättebra hockeymatch, men Oskarshamn var chanslösa. Och efter det har Malmö vunnit 4 av de senaste 5 matcherna, om jag är rätt underrättad. Vad beror det på? Har Malmö klarat av sin kris, eller hur ser du på det?
Det ska jag väl inte säga att man klarar av sin kris, men man har definitivt fått stopp på den här dåliga trenden. Och jag tror en stor anledning till det var att man hade en väldigt naiv, gick in i säsongen på ett väldigt naivt sätt då, och tyckte att man skulle vara topplag och sådär. Efter Skellefteå-matchen så vet jag väl att om inte man har gjort det tidigare, då den senaste förlusten, man har 4 raka segrar nu, så sa Fagervall, var ju tydlig med det då, och sa att det enda målsättningen vi har, det är 2 lag bakom oss. Och det tror jag var ett viktigt statement att göra, att det är det här som gäller. Sen tror jag också att man har hittat ett spel som man gör tillsammans. Det såg jag inte alls i inledningen, och det handlar ju väldigt mycket om att säkra defensiven. Jag menar, jag såg den matchen mot Oskarshamn också, vilket var deras första seger i den här sviten då, och man spelade ju väldigt defensivt redan där mot ett Oskarshamn som var otroligt uddlöst, men man lockades inte att liksom anfalla för mycket då, fast man mötte en sämre motståndare, utan man höll sig till det man hade kommit överens om där, och det har man ju också ridit vidare på efter det. Jag tycker man har spelat väldigt, väldigt liksom tillbakadraget, inte minst i de första vinstmatcherna. Sen har ju självförtroendet växt eftersom, och när jag såg dem mot Rögle så ser man ju att det är ett helt annat lag som är på isen nu och som spelar med mycket större självförtroende. Man har ju byggt också mycket på att göra det så lätt det går för Alsenfelt, för man har ju, är det något Malmö har så är det ju en av seriens absolut bästa målvakter, och då tycker jag också att man måste se till att man gör allt för att han ska kunna bara leva upp till sin fulla potential, och det är också något vi har sett i de här, man har släppt in 5 mål tror jag där på de här 4 segermatcherna, och det säger väl en del om då är det svårt att förlora matcher om man släpper in ett mål i snitt per match. Så att det är den stora anledningen tycker jag att Malmö har bestämt sig för vilket typ av lag man vill vara.
Under den här vinstriken då på 4 matcher då så är det Carl Persson 1+5, Patrik Westerholm 1+4 och Emil Sylvegård 3+0. Det kanske de som har i alla fall offensivt har producerat, men det är ett hårt jobbande lag, det är ett lag utan stjärnor som vi får se hur den här tabellen går. Är det något mer i SHL som du lyfter på ögonbrynen över?
Jag tycker att du sammanfattar det ganska bra, om jag ska vara helt ärlig där. Det är ju, vi har ju pratat tidigare om HVs problem i botten. Vi har pratat om Brynäs och Oskarshamn i botten där. Tycker att Färjestad är klart på väg uppåt. Djurgården tycker jag har gjort det bättre än vad man kunde förvänta sig. Sett till laget där. Så att det är väl Leksand har vi också pratat om tidigare i podden. Tycker att de har alla förutsättningar att gå till slutspel om man håller i.
Det är precis. Väl, det är ju bottendramat som jag sitter och kollar på faktiskt. Jag vet inte varför det ofta blir så. Det blir först ett bottendrama och sen så som racear på fram till 52 matcher och sen fokuserar man på slutspelet och så vidare. Men det är ju de här två lagen som kommer kriga om plats 13 och 14, eller att undvika plats 13 och 14 ska man väl säga. Det kommer bli otäckt under våren här. Det kommer, just nu är alltså HV och Brynäs, men tabellen är ju extremt skev om man bara går på poäng. Det kommer bli ett skräckrace de här kommande månaderna att undvika de här platserna. Jaha, Abris, ska vi börja sammanfatta och börja avrunda och fokusera på kommande matcher och så vidare. Är det något du vill tillägga innan vi önskar alla lyssnare god fortsättning och börja fokusera lite på nyår och JVM?
Tycker väl att vi har täckt in ganska mycket där. Jag höll på och letade efter vårt lilla manus här. Ska se om det är någonting som vi har glömt där. Men du har kanske full koll på det. Jag tycker att det är... Jag ska inte säga att det är skitkul när det inte är publik på matcherna. Det är det inte. Det går inte att säga något annat. Men vi har ju väldigt mycket intressant här med JVM. Och vi har... SHL och hockeyallsvenskan och allt. Så vi får väl liksom få gilla läget.
Igår så kollade jag på tre hockeymatcher kan jag berätta. Jag började starta med OC Timrå-Björklöven. Timrå gör en fin match igen. Jonathan Allén är helt otrolig. Även fast kanske hockeyallsvenskan är sämre än tidigare. Och sen så kollade jag på AIK och Mora. Fantastisk hockeymatch. Och sen blev det lite JVM på kvällen. Så att det är egentligen bara att sätta på tvn efter klockan 12 och sen sitta och njuta fram till midnatt. Det är perfekta tider i alla fall. Jag tycker vi avrundar. Vi har inte kommit upp i riktigt milen för medellöparen, men vi tackar för att ni var med oss idag och så önskar vi ett riktigt gott slut.